Låt oss be. Helige Ande, kom och låt ditt ljus lysa upp det som vi behöver se i dessa texter. Tack för ditt ord. Tack för att varje del på olika sätt får vittna om vem du är. Gör oss öppna. Hjälp oss att komma med förväntan på att din ande vill leda våra liv närmare dig. Amen. Den här helgen har ett 20-tal av Johanneskyrkans fantastiska ledare varit iväg på ett dygn tillsammans på Liljeholmens folkhögskola. Ett viktigt och uppmuntrande dygn, vågar jag påstå. Ett dygn där första kvällen inleddes med de obligatoriska fredagstackorna. Då säger man plural. För att sen övergå i en hel kväll verkligen, i bön och tillbedjan. En kväll där alla fick tillfälle att få personlig förbön, där vi fick dela tilltal med varandra, där vi fick söka Guds ansikte tillsammans. Och när kvällen närmade sig natt fortsatte gemenskapen med varandra. Jag tänker att det är så viktigt och så vackert att få komma samman. Och så på lördagen efter en tidig frukost fortsatte samtalen om vad innebär att vara husförsamling? Hur kan vi fördjupa vår diakonala kallelse? Att finnas till med och för varandra. Samtal där vi flera gånger fick påminnas om glädjen över att få vara kyrka tillsammans. Och jag är helt övertygad om att de här samtalen kommer att ge ringar på vattnet som kommer att visa sig framöver. Och det var med stor tacksamhet som vi trötta lämnade Liljeholmen framåt sen eftermiddag. Så det är rätt stora kontraster att idag ta sig an predikaren. Vi har sett en film nu, återigen med undertexter av Lars Öberg, värt en applåd. Kan inte nog sägas, det är fantastiskt när man har så olika gåvor i en gemenskap. Där har vi en översättare som bara på en eftermiddag fixar undertexter så att alla verkligen kan ta till sig filmen. Kanon. Men predikaren är ju en bibelbok som på ett närmast brutalt sätt gör upp med det som vi kallar för livet. Och som gör det med en uppriktighet som gör att man verkligen kan undra på allvar, är det värt det? Och vi ska läsa inledningen rakt upp och ner från vers 1. Så här står det, och det är ju då redaktören som inleder. Ord av predikaren, son till David och kung i Jerusalem. Tomhet, idel tomhet, säger predikaren. Tomhet, idel tomhet, allt är tomhet. Vad får människan ut av all sin möda under solen? Släkte går och släkte kommer. Jorden är evigt densamma. Solen går upp och solen går ner. Så skyndar den tillbaka till platsen för sin uppgång. Vinden blåser åt söder. Så slår den om mot norr. Ständigt slår vinden om. Slår om och vänder igen. Alla floder flyter mot havet. Men havet blir aldrig fullt. Dit floderna har vandrat vandrar de alltid på nytt. Inga ord räcker till, ingen kan utsäga allt. Ögat blir aldrig mätt på att se, örat får aldrig nog av att höra. Vad som har varit kommer att vara, vad som har skett ska ske igen. Det finns ingenting nytt under solen. Säger man om något, det här är nytt, så har det ändå funnits före oss. Allt sedan urminnes tid. Ingen minns de släkten som gått och framtida släkten ska glömmas av dem som följer efter. Så kommer kritiken. Jag, predikaren, var kung över Israel i Jerusalem. Jag föresatte mig att med vishet utforska och undersöka allt som sker under himlen. Tungt är det arbete Gud har lagt på människan. Jag betraktade allt som sker under solen. Allt var tomhet. Ett jagande efter vind. Det är liksom pang på bara. Tonen slås an. Tomhet, förgänglighet, kortsiktighet, som rök, som en vindpust. Så är våra liv. Vi lever, vi dör, vi glöms bort. Så lyder Herrens ord. Eller? Är det ju inte utan att predikaren triggar den här känslan av hopplöshet. Jag menar tomhet, idel tomhet. Allt är tomhet. Ja, men ni hör. Men är det hela bilden? Det här, liksom mycket annat, är en fråga som har uppehållit bibelläsare genom hela historien. Det har till och med funnits de som har ifrågasatt predikarens plats i Bibeln. För den passar liksom inte helt in. Den stör. Den förbryllar. Det är helt enkelt en väldigt omtvistad bok. Vår predikoserie har ju rubriken Är det värt det? I medgång, tomgång och motgång. Där de tre orden väldigt förenklat anspelar på de tre bibelböcker vi predikar. Ordspråksboken, predikaren och Jobb. Och precis som Lars var inne på så kopplas predikaren samman med ordet tomgång. Och mot bakgrund av att predikaren har varit ifrågasatt har ju en del, åtminstone velat en del, velat basunera ut tomgångskörning förbjuden. Och jag vet, det är pappavarning på den. Men jag har passerat 40. För det vet ju alla att effekten av tomgångskörning det är att det riskerar att förpesta för andra, för alla andra. Och att det är därför som det bör förbjudas eller åtminstone begränsas till ett minimum. Men är det verkligen det som predikaren gör? Förpestar för andra? Ja, hade Bibeln varit en propagandabok med skarpa linjer och slagkraftiga argument, då hade det varit väldigt märkligt att inkludera en bok som predikaren. Eftersom den framstår som så motsägelsefull. Men för många är det faktiskt så att det tvärtom stärker Bibelns trovärdighet. När även livets motsägelser tillåts att blottas och komma till uttryck. För någonstans vet vi ju att det är så livet ser ut många gånger. Jag tänker att problemet är att vi ofta är långt frommare än vad Gud förväntar sig av oss. Att vi försöker leva upp till någon slags from föreställning om hur vi ska förhålla oss till Gud och till tillvaron. Men Gud förväntar sig ingen annan än den han ser när han tittar på oss. För han känner sin skapelse. Han känner dem vi blivit. Liksom han känner dem vi aldrig blev. Det predikaren gör är att adressera frågor som rör vår djupaste existens. Vad kan människan egentligen veta? Och hur kan människan finna mening i tillvaron? För Gud är det inga problem att vi ställer de här frågorna. Och det är just det som predikaren gör. Tomhet, idel tomhet, allt är tomhet. Det är alltså med de orden som predikaren slår an tonen. Och som vi förstod redan i den här filmen som vi precis har sett, så är det här något som i sig inte har varit helt enkelt att göra rättvisa. Framförallt för den som har försökt att översätta Bibeln på ett korrekt sätt. För vad menar predikaren egentligen? Ordet tomhet som används i Bibel 2000, den översättning som vi brukar utgå ifrån här i Johanneskyrkan, antyder att det här handlar om livets innehåll. Att tillvaron i djupare mening kan sägas vara tom på innehåll. Tomhet. Svenska folkbibeln, en annan översättning som också många kyrkor använder. De använder istället ordet förgängligt. Förgängligt, förgängligt. Allt är förgängligt. Och konstaterar samtidigt i en kommentar att det ordagrant betyder vindpust. En bild för flyktighet, förgänglighet och tomhet. men att det snarare syftar på tid. Att tillvaron är kortvarig. Att det som är snart är borta. Där inget är beständigt. Och just kortvarigt är också det ett ord som vissa föredrar. Kortvarigt, kortvarigt. Allt är kortvarigt. Tomhet, förgänglighet, kortvarighet. Oavsett vilket så framträder en bild av det mänskliga livet. Livet under solen som begränsat. Och det kan vi nog hålla med om, tror jag. Att våra liv är begränsade. I min inledande predikan om Ordspråksboken så talar jag bland annat om att Ordspråksboken kunde ses som en samling vägmärken i riktning mot det goda livet. Gör si så går det väl, gör så slutar det i fördärv. Ungefär så. Och den tanken, den kastas ju rätt brutalt på ända i predikaren. Men ta det här. Ja, men det är väl ungefär som ett sånt här vägmärke som dyker upp. Och sen med undertexten, good luck. Det här är ju inte helt glasklart. Det blir rätt förvirrat. Och det är väl typ så här, det här är väl ett enkelt vägmärke för att vara predikaren ändå. Och här måste vi också ställa oss frågan vad vi egentligen menar med det goda livet. Vägmärken är riktning mot det goda livet. Alltså, om vi tänker det goda livet som någon slags rosenröd version av La Dolce Vita med vin, kvinnor och sång. Där alla mina önskningar uppfylls. Ja, det är en tolkning. Eller handlar det mer om att leva ett gott liv? Att fatta goda, hållbara beslut. Att vara en god människa. Att leva i fred med mig själv och med andra och med Gud. Är det någon skillnad mellan att söka det goda livet och att leva ett gott liv? Och vilken är Bibelns bild av detta? En som har inspirerat mig i min läsning av predikan, jag tycker jättemycket om den här boken måste jag säga. Det var själva upprinnelsen till hela den här predikoserien att vi enades om att vi ska predika predikaren. Och en som har inspirerat mig till det är pastorn, författaren och musikern Robert Eriksson. Som talade på vår församlingshelg för några somrar sedan. Som just då, när han besökte oss, hade gett ut boken Nu är allt vi har. En del av er kanske köpte den, en del kanske till och med har läst den. En bok som tar sin utgångspunkt i just predikaren. 7 betraktelser utifrån predikaren. En bok där titeln i väldigt hög utsträckning fångar vad predikaren tycks vilja förmedla. Att nu är allt vi har. Han menar bland annat att predikarens budskap är en uppgörelse med alla högt flygande planer, med illusioner om vår originalitet, livslängd och livets logik. Att allt det där bara är ett jagande efter vind. Att det kristna livet istället handlar om att acceptera det tomrum som finns inom alla människor. Att det är en del av våra livsvillkor. Han skriver så här. Vi längtar efter frid och helhet. Och visst ger Gud oss frid. Gud är i sig själv gemenskap och helhet. Och vi får del av hans liv mitt i det svåra. Det paradoxala är, det motsägelsefulla är, att den som har fått uppleva Guds frid kan i vissa ögonblick få en insikt i hur långt borta vår värld och vi människor är från allt det goda som Gud vill ge. Och vårt inre börjar sucka efter att Gud ska torka alla tårar och göra allting nytt. Vårt tomrum kan än en gång bli till bön. Och livet blir på riktigt. Vi träder in i verkligheten här under solen. just den där meningen, vårt tomrum kan än en gång bli till bön och livet blir på riktigt. Är det inte det som många av oss längtar efter egentligen? Jag tänker att just eftersom predikaren ställer så många frågor men ger så få svar, så är det frestande att börja gripa efter andra källor i vår iver för att få ekvationen att gå ihop. Och ja, vi ska läsa Bibeln som en helhet. Vi ska inte bygga teologi på enskilda verser eller ens på enskilda bibelböcker. Men om vi aldrig tillåter den enskilda bibelboken att på egna ben få göra sin röst hörd, då kommer vi att reducera den större bilden. Jag är därför övertygad om att vi måste läsa predikaren på dess egna villkor. Tillåta oss att ta in budskapet, väl medvetna om att det är ett budskap som ingår i en större berättelse. Det är lite som att sitta ner med någon som är hårt prövad av livet. Där sorgen, vreden, frustrationen kommer till uttryck. Men där det någonstans också kan anas ett stråk av tacksamhet och värme mitt i all smärta. Att då enbart betona och lyfta fram det ljusa och det positiva och helt ignorera mörkret, det vore ett konkret uttryck för det som man inom psykologin kallar för förträngning. Och det är sällan en bra metod. Att samtidigt helt ignorera det som är positivt för att helt uppslukas av känslan av meningslöshet vore å andra sidan att skymma den strimma hopp som ändå finns. Att helt enkelt möta livet som det ser ut. Utan att vare sig förminska eller förstora. Efter den inledningen som vi just har läst, när livets flyktiga tecknas i rätt dramatiska nyanser, så berättar predikaren om hur han prövar olika livsvägar. Och där är vishetens väg den första vägen som han prövar. Han skriver så här: jag föresatt mig att förstå med vad vishet och vetande är, vad dumhet och dårskap är. Men jag har insett att också detta är ett jagande efter vind. Han är ju en munter kille, den där predikaren alltså. Sen prövar predikaren glädjen och att njuta livets goda. La dolce vita i bokstavlig bemärkelse, verkligen om man läser texten. Men hans framgångar och erövringar, de framställs i oerhört storslagna bilder. Men även detta var tomhet. Det är ju nästan som man anar ett mönster. Och då konstaterar han så här från vers 17: då hatade jag livet. Till det som sker under solen var mig en plåga. Allt är tomhet, ett jagande efter vind. Jag hatade också allt som jag med möda förvärvat under solen. Det måste jag lämna till den som kommer efter mig. Vem vet om han är vis eller dåraktig? Ändå ska han råda över allt vad jag med möda och klokhet har förvärvat under solen. Även detta är tomhet. Men därför man ska uppfostra sina barn så att de blir goda medborgare. Nej. Då greps jag förtvivlan över all min möda under solen. Till också den som har strävat med klokhet, insikt och framgång måste lämna vad han äger åt en som inte lagt ner någon möda på det. Även detta är tomhet och ett stort elände. Vad får då människan ut av all sin möda, av all sin mödosamma strävan under solen? Var dag är en smärta, var syssla en plåga. Inte ens om natten finner hjärtat ro. Även detta är tomhet. Och där skulle man kunna stanna. I ett tillstånd av total uppgivenhet. Med bitterheten lurandes som en giftorm i bakgrunden. Men texten fortsätter. Det finns för människan ingenting gott utom att äta och dricka och finna glädje mitt i all sin möda. Jag har insett att detta är en Guds gåva. Till vem äter och vem gläder sig Gud förutan? Han ger vishet, kunskap och glädje åt den som behagar honom. Men syndaren ger han arbetet med att samla och lägga på hög. Och sen lämnar han allt sammans åt den som behagar honom. Även detta är tomhet, ett jagande efter vind. Ja, även detta är tomhet, ett jagande efter vind. Samma avslutning. Men, till skillnad från tidigare textavsnitt som vi har läst, så anar vi här ändå ett visst hopp mitt i hopplösheten. Där det står, det finns för människan ingenting gott utom att äta och dricka och finna glädje mitt i all sin möda. Jag har insett att detta är en Guds gåva. Att äta och dricka och finna glädje mitt i all sin möda. Det är en Guds gåva. Och i en första anblick kan man ju tycka att det här blir väl ändå lite futtigt. Med tanke på all den meningslöshet som fullkomligt har sköljt över oss fram till den här versen. Och så kommer en vers med ett någorlunda hoppfullt budskap. Och hade det här bara stått på detta enda ställe i hela predikaren, då hade det varit svårt att dra några egentliga slutsatser. Det hade blivit för tunt helt enkelt. Men det här, det är faktiskt ett budskap som återkommer på flera ställen genom hela predikaren. Att finna glädje mitt i det som är våra liv. Att det är en Guds gåva. Och det gör att det faktiskt framstår som ett budskap som vi nog gör rätt i att lyssna till. Parallellt med den verklighet som redan har tecknats. För någonstans i all förvirring, i beskrivningar av livet som komplext och som oförutsägbart, så tycks det finnas en hälsning som säger oss att tacksamhet, glädje, förnöjsamhet är en gudagiven gåva som ges oss människor. Förmågan att urskilja Guds hand, Guds handlande i allting som sker, att det är en gåva. Och bara det ord som jag nämnde, förnöjsamhet, kan jag tycka andas något väldigt befriande. Och utan att vilja måla predikaren i ljusare färger än vad som skulle göra boken rättvisa, så tänker jag ändå att just förnöjsamhet är en nyckel i vår läsning och i vår förståelse av predikaren. En förnöjsamhet grundad i insikten om att Gud är givaren. Vi är mottagarna. Och att det är en god ordning. Ni som hörde min predikan för 2 veckor sedan kanske minns att jag då citerade det sekulära analysföretaget Kairos Futures spaning inför det år som ligger framför, som man har valt att kalla ett år på liv och död. Där kunde man bland annat läsa att borta är lättsamhet och glättighet. Det är allvar nu. Och absolut inte tid för en ironisk klackspark. Att i det läget lite lagom hurtfrisk komma och säga, men hörru du, ät, drick och var glad i någon slags björnen Baloo-liknande anda. Ni vet, var nöjd med allt som livet ger. Det blir inte till mycket hjälp för den som faktiskt tyngs av det allvar som framträder i Kairos Futures spaning. Men att med predikarens ord konstatera att det finns för människan ingenting gott utom att äta och dricka och finna glädje mitt i all sin möda. Jag har insett att detta är en Guds gåva. Det tänker jag kan få vara ett bekräftande av den verklighet som för många är en verklighet på liv och död. Men samtidigt också ett bekräftande av det hopp som ändå kan anas mitt i allvaret. Ett hopp sprunget ur tron på Gud som alltid är närvarande i sin skapelse. Att se på den mat och den dryck som vi intar som en gåva, hur ofta gör vi det? Om vi inte blir bjudna förstås. Då blir det ju bokstavligen talat en gåva. Och det kan man ju bli glad över. Men hur ofta är det inte så att vi tar mat och dryck för givet? I tider av överkonsumtion och matsvinn där ord som köttproduktion avslöjar en syn på skapelsen där vi reducerar skapade varelser till något som produceras. En produkt. Det är klart att synen på mat och dryck som en gåva grumlas rätt ordentligt. När vi till och med har en förmåga att ta våra närmsta relationer för givet. Det som de flesta ändå skulle säga är det viktigaste som finns. Finns det då verkligen plats för ett ord som förnöjsamhet? Ni som har hört mig genom åren vet att jag brukar återkomma till broder Lorenz. Jag ska inte dra omeletthistorien igen. Om du undrar vad det är för någonting så prata med mig efter så ska jag berätta. Gladeligen. Men broder Lorenz var en av de enklaste munkar man kan tänka sig. Levde på 1600-talet. Hade inte något imponerande CV att visa upp. Men han levde hela sitt liv med en längtan om att leva i Guds närhet. Där han i varje situation han mötte kunde finna näring åt en förnöjsamhet. Djupt rotad i tron på en Gud som hela tiden är närvarande för att dela med sig av allt sitt goda. Där ingenting är för litet för att faktiskt kunna se hans godhet. Och utan några romantiska föreställningar eller påklistrande leenden så mötte han Gud mitt i slitet, mitt i skiten. Och med en djup vördnad för det liv som blev honom givet i det lilla klosterköket. Ett livsexempel som har hjälpt mig, inspirerat mig att både få näring och att finna vägledning i min egen längtan efter större helhet. Och bara en sån sak att man än idag ger ut en liten tunn skrift med hans samlade ord säger någonting om att jag inte är ensam om att ha blivit berörd av hans vittnesbörd. Men vem hade trott det? När han stod och betjänade de andra munkarna i det lilla köket. Om predikaren hade levt i vår tid och suttit ner med en andlig vägledare. Då hade han förmodligen fått frågan. Har du pratat med Jesus om det här? Och svaret skulle förmodligen ha blivit. Jo då. Det har jag allt. För tveklöst utgjuter predikaren sitt hjärta. Han sätter ord på sin rastlöshet. Och det är gott. Gud kan aldrig möta oss utanför den tillvaro som är vår. Men när han väl hade gjort det, svarat på frågan om han har pratat med Jesus om det här, då skulle vägledarens andra fråga komma som en rekyl. Okej. Så vad säger Jesus? Och där är det svårare att gissa vad predikaren hade svarat. Vad säger Jesus? Men kanske är det så att han efter lång betänketid skulle ha landat i ett svar där han åtminstone stavar på ordet förnöjsamhet. Eftersom det ändå är det som man kommer tillbaka till så många gånger. Det förundrar han över att en allsmäktig Gud som har skapat himmel och jord vill göra sig påmind i våra liv där vi själva tycker att det är helt mörkt. Där vi inbjuds att leva våra liv som en gåva och där förnöjsamheten får finnas parallellt med tomrummet i våra liv. Där livet aldrig blir helt perfekt. Men där det ändå är gott. Och jag är väldigt nyfiken på hur det hade blivit om predikarens andlige vägledare hade gett honom i uppgift att till nästa gång de sågs meditera över Zakarias lovsång. En text som vi hittar i Lukas evangeliet i Nya testamentet, i det första kapitlet. En text som är den gamle Zakarias profetiska ord om den Jesus som snart ska födas. Där han säger, han ska komma ner till oss från höjden. En soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga. Och styra våra fötter in på fredens väg. Undra vad Gud genom sin ande hade uppenbarat för predikaren i mötet med en sån text. Den responsen skulle jag vara väldigt nyfiken på att få höra. Amen. Låt oss be. Himmelske Fader, tack för ditt ord. Tack för en bok som predikaren. Tack för att du av nåd har låtit den få behållas som del av ditt ord genom historien. Trots alla motsägelser, trots att den kastar väldigt mycket av våra egna föreställningar på ända. Men tack för att du vill tala genom dessa kärva texter. Tack för att de ändå får möta våra liv som de emellanåt ser ut. Tack för att våra liv förhoppningsvis inte alltid behöver vara i så mörka färger. Men när de är det, tack för att du ändå vill tala hopp in i våra liv. Och tack för att du långt efter predikarens ord lät Zakarias utbrista de ord som vittnade om vem du är och hur du skulle komma till oss. Tack för att du är en soluppgång för alla oss som vandrar i våra egna mörker. Och tack för att du vill leda våra steg in på fredens väg. Hjälp oss att inse det. Hjälp oss att lita på dig. Hjälp oss att följa dig. För det är värt det. Alla gånger i veckan. Alltid. Amen. Låt oss stå upp och tillbe.